Du lyssnar på Ensam i Berlin, del 2, av Hans Fallada, i översättning av Knut Stubbendorf och Pelle Månsson, uppläst av mig, Reine Brynolfsson. Gestapo. 20 kapitlet. Brevkortens väg. Skådespelaren Max Hartheisen hade, som hans vän och juridiske rådgivare, advokaten Toll, älskade att uttrycka sig, åtskilliga liberalistisk-marxistiska poster på skuldkontot från tiderna före tredje tusenåriga rikets ingång. Han hade spelat med i filmer som regisserades av judiska regissörer. Han hade spelat med i pacifistiska filmer. En av hans förnämsta roller på scenen hade varit den fördömda veklingen prinsen av Homburg, som ingen äkta nazist kan annat än spotta åt. Max Hartheisen hade alltså alla anledningar att vara mycket försiktig. En tid var det tvivel underkastat om de bruna herrarna ens skulle ge honom tillåtelse att uppträda. Men det hela hade ju ändå till sist gått lyckligen i lås. Naturligtvis måste den hyggliga unge mannen iaktta en viss återhållsamhet och framförallt träda tillbaks för äkta brunfärgade skådespelare, även om de inte på långt när kunde så mycket som han. Men just i avseende på sådan återhållsamhet hade man brustit. Den renhjärtade unge mannen hade spelat så att själve minister Goebbels hade fått ögonen på honom. Ja, ministern hade utnämnt honom till sin favorit. Men vad ett sånt gunstlingskap hos ministern kunde bära med sig, det visste ju minsta barn. För en mera nyckfull och oberäknelig människa än herr ministern doktor Josef Goebbels fanns det inte. Till en början hade det hela tätt sig som idel fröjd och gammal. Till när ministern behagade upphöja någon gjorde han ingen skillnad på kvinna eller man. Som hos en älskarinna hade doktor Goebbels varje morgon ringt på hos skådespelare Hartheisen, hade förfrågat sig hur vederbörande hade sovit, hade skickat blommor och konfekt till honom som till en diva, och ingen dag fick förflyta utan att ministern åtminstone någon stund var tillsammans med Hartheisen. Ja, han tog till och med skådespelare med sig till partidagen i Nürnberg. Han förklarade den rätta nationalsocialismen för honom, och Hartheisen förstod också allt vad han borde förstå. Han förstod bara inte att till den rätta nationalsocialismen hörde att en enkel medlem av folket inte säger emot en minister. Till en nationalsocialistisk minister är redan genom det faktum att han är en minister 10 gånger klokare än någon annan människa. Nu tillät sig Hartheisen att i en eller annan oväsentlig filmangelägenhet säga emot ministern och påstod till och med att vad herr Goebbels hade anfört i saken var rena struntpratet. Det må lämnas därhän om det var den absolut oväsentliga och för den delen dessutom rent teoretiska filmfrågan i och för sig som hade lockat skådespelaren ut i en så förhastad ilska, eller om ministerns överdrivna tillbedjan helt enkelt hade blivit honom motbjudande och han för den skull önskade en brytning. I vilket fall som helst vidhöll han, trots upprepade varningar, sin mening att struntprat var det och struntprat förblev det, oavsett om en minister hade sagt det eller någon annan. Ack, hur förändrades inte då Max Hartheisens hela tillvaro? Inga morgonförfrågningar om sömnens kvalitet, inga praliner, inga blommor, inga besök hos herr doktor Goebbels längre och heller inga lektioner i den rätta nationalsocialistiska läran. Men allt detta skulle han nog ha kunnat uthärda. Ja, kanske hade han rent av längtat efter det. Men plötsligt fanns det inte heller några engagemang för Hartheisen mera. Redan fast avslutade filmkontrakt gick i stöpet. Gästspel rann ut i sanden. Plötsligt fanns det ingen sysselsättning längre för skådespelare Hartheisen. Eftersom Hartheisen var en man som trivdes i sitt yrke, inte bara för penningförtjänstens skull, utan var en verklig skådespelare vars livs höjdpunkter utspelades på scenen och framför filmkameran, så blev han alldeles förtvivlad över denna påtvungna arbetslöshet. Han kunde och ville inte tro att ministern, som i halvtannat år hade varit hans bäste vän, nu hade blivit en så skrupelfri.